Då säger jag hej och välkomna till avsnitt 49 utav modiga människor. Idag så är Björn Hammarskjöld, assisterande professor Björn Hammarskjöld, med mig. Jag ska bara börja med att säga tack till alla som tittar faktiskt på den här kanalen och stödjer den här kanalen. Jag vill också uppmana er att gå ut på YouTube och prenumerera liksom, så att antalet ökar. Det är jättefint. Och sen så var det en sak till jag bara tänkte på, att jag vill verkligen förtydliga att den här modiga människor, det är en helt oberoende kanal som jag själv driver. Så att det är bara jag och med hjälp av min man ibland. Som sagt, tack. Nu till Björn. Så.
Hej.
Hej.
Jag heter Björn Hammarskjöld. Är assisterande professor i pediatrik vid Strömstad akademi. Har varit överläkare i pediatrik. Har en gammaldags filosofi licentiatexamen i biokemi. Då jobbade jag med mässlingsvirus. Alltså stått och slabbat på labb i 8 års tid. Sen har jag, det här var på 60-70-talet. Och då jobbar jag med RNA. Mässlingsvirus RNA. Och det var knepigt på den tiden. Det är mycket lättare nu. Men vi lyckades få fram stora mängder DRNA och viruspartiklar och så vidare. Sen har jag jobbat som postdoc i molekylär biologi, biokemi i Buffalo i USA ett par år. 1989. När man fick lära sig klippa och klistra DNA. När jag fick lära mig PCR-teknik och en massa annat. Sen är jag pensionär sedan större antal år tillbaka.
Men man kan säga att du har en gedigen erfarenhet och utbildning, så du vet vad du pratar om.
Jag skulle nog säga det, ja. Jag tror att jag har en synnerligen unik utbildning när det gäller då det här med biokemi och medicin. Så att kompetensen har jag från de allra flesta.
Ja, alltså jag är enormt tacksam för att du väljer att vara med. För det händer ju väldigt mycket saker just nu. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Men en av de saker som du faktiskt är väldigt aktuell med just nu, det är ju den här skrivelsen till etikprövningsmyndigheten.
Ja. När man läser alla handlingarna om covid-19 och de här försöken som vi faktiskt måste betraktas vara, så finner man inget om etikprövning. Och eftersom det här är ett vaccin som ska användas så länge som det inte finns några alternativa metoder att behandla eller hjälpa eller förhindra covid-19, så får det användas enligt Helsingforsdeklarationen. Men vår etikprövningslag hävdar att är det mer än en person, då måste det etikprövas. Och det har inte skett överhuvudtaget. Jag har begärt hos etikprövningsnämnden att få ut en lista på alla etikprövningar som handlar om covid-19. Och vacciner hela köret. Det blir 925 stycken. Men det är ingen som rör etikprövning av vaccinet överhuvudtaget. Så att då kan man ju fundera på hur det här kommer sig. Det var ju en professor i Umeå eller Uppsala som tog ett antal antikroppstester på vänner och bekanta.
Mm.
Och blev polisanmäld av etikprövningsnämnden, för det var ju det måste ju etikprövas innan man får göra det. Han har inte publicerat det ens, han bara sa att uppgifterna fanns. Och det räckte för att han skulle bli polisanmäld. Och sen åklagare avskrev ärendet, en annan femman. Men enligt lagen så skulle alltså det här även då även covid-19-vaccinationer har etikprövats. Det är ingen diskussion om saker.
Mm.
Men där vill tydligen myndigheterna inte göra något.
Ja.
Ska man ta och göra någon form av studie? Vill man ta reda på någonting? Du får, enligt Helsingforsdeklarationen, får man ju som läkare tillsammans med patienten ge den behandling som patienten vill ha. Och det är även sånt som då inte är godkänt någon annanstans, utan det är patienten som har godkänt. Och vi har ju patientsäkerhetslagen, 6:1 §. All vård ska ges i samråd med patienter. Och då är det klart. Det är patienten som bestämmer. Det är inte sjukvård. Men det har inte sjukvården fattat det.
Men det som händer just nu. Jag tittade på. Jag tittade på nu. Vi pratade innan här. Jag tittade på nyheter från Nya Zeeland. Från Australien. Och det känns ju inte som att det överensstämmer. Är inte det som händer i Sverige heller. Med det du precis berättar. Men det här. Det är ju faktiskt tvång vi pratar om.
Mm. Och det här strider mot vår grundlag. Alla dessa tvång. Det finns alltså visserligen pandemilagen. Men den har aldrig använts. Man hänvisar till pandemilagen när man säger att vi rekommenderar ditten och datten att hålla socialt avstånd. Men det är ingen lag på det. Och sen så har vi även grundlagen som ger oss fri rörlighet. Och Europeiska unionens rättighetsstadga i artikel 45 hävdar den engelska versionen är betydligt mer långtgående än den svenska versionen. Vi har fri rörlighet inom hela EU. Det finns inga begränsningar. Du kan fritt bosätta dig inom EU/EES. Här har vi i Sverige lagt en begränsning på 3 månader. Sen måste man ut igen. Men det stämmer alltså inte. Om vi ska höra med eller kolla med EUs regelverk. Och sen har vi då snyggt och prydligt vår grundlag. 2:19 §. Där står det att förordning får inte stiftas som strider mot EU-rätten. Så att EU, den här pandemilagen, den strider mot EU-rätten. Den får alltså riksdagen inte besluta om överhuvudtaget.
Mm.
Sen finns det ett par nödutgångar. Och det är alltså för domstolar 11:14 § och för alla andra myndigheter. 12:10 §. Om myndighet finner att en förordning strider mot EU-rätten får den inte användas. Och sen står det dessutom på enda stället i hela grundlagen, regeringsformen, att grundlag går före lag. Så att bryta mot grundlag är alltså ett allvarligare brott än att bryta mot vanlig lag. Och så tittar man på regeringsformens första kapitel, första paragrafen, tredje stycket. Myndighetsutövning sker under lagarna, det vill säga lag ska följas. Och sen har vi nionde paragrafen. Där står det att myndighets inklusive domstolar ska iakttas allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet. Man får inte ljuga. Som någon juristkollega.
Så om jag får lite frågor här samtidigt. Så det är en fråga här. Så regeringen bryter alltså mot grundlagen?
Ja.
Ja. Det är det som sker just nu.
Och alla myndigheterna verkar också bryta mot grundlagen. Då det ska vara allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet. Man får alltså inte komma med felaktiga påståenden.
Nej.
Och om en myndighetsperson gör det, så strider ju det mot brottsbalken. Dels då vad heter det? 20 kapitlet, första paragrafen, tjänstefel. Men tjänstefel är ju av de vanligaste tjänstefelen är så kallade ringa tjänstefel, och det är straffbefriat.
Men förlåt,
ja.
Det är flera som frågar om ditt ljud. Går du att höja ditt ljud?
Jag ska se om du gör så här. Blir det bättre? Blir det bättre så här? Okej, då får jag hålla den så här då.
Ja.
Jag kan inte styra ljudet härifrån.
Okej, ja.
Ja. Men sen är det så här att i och med att det rör myndighetsutövning mot enskild, då hackar det upp ett steg i straffskala. Och då blir det tjänstefel av den så kallade normalgraden. Och då är det straffbart. Sen är det grundlagsbrott. Ett snäpp högre. Sen är det brott mot EU-rätten. Då är det ännu ett snäpp högre. Så då blir det synnerligen grovt brott. Synnerligen grovt tjänstefel. Och det gäller också trolighet mot sin huvudman. Om en myndighetsperson eller myndighet inte följer nionde paragrafen i regeringsformen, då ljuger man ju. Och då är det trolighet mot huvudman också brottsligt. Samma sak. Det blir alltså synnerligen grovt. Straffskalan för tjänstefel går bara till grovt tjänstefel. Och då är det 6 månader till 6 års fängelse. Det finns ingen straffskala för synnerligen grovt tjänstefel. Då måste väl räknas upp ett snäpp där också. Då blir det väl upp till 18 års fängelse eller livstid. Men det är ingen jurist som verkar titta på det här överhuvudtaget, att det går att göra på det här viset.
Men om vi nu skulle göra en polisanmälan?
Jag skulle rekommendera till åklagare direkt.
Okej, att ta kontakt med en åklagare. Finns det någon som skulle ta på sig det här?
Det tror jag det skulle kunna finnas, men det är vi pensionärer som skulle kunna göra det. Alla andra kommer ju drabbas ekonomiskt.
De som fortfarande är på arbetsmarknaden är lite mer försiktiga.
De måste vara det för att få behålla jobbet.
Vi hade ju ett samtal i förrgår också. Hoppas, jag bara säger så här, det verkar som att vi inte synkar i ljud. Att jag hörs lite högre och du hörs lite lägre. Jag hoppas att det, jag har försökt åtgärda det härifrån. Och du gör vad du kan.
Ja.
Men vi pratade ju också om PCR-testerna. Ja. Det är ju någonting som du faktiskt har jobbat med.
Mm.
Långt innan de överhuvudtaget blev aktuella och kända för allmänheten.
Mm. 88-89 var jag i USA och jobbade med HIVs höljprotein. Där klistrade vi och klippte DNA för att få cellodlingar att producera höljprotein som man kunde titta på det vidare. Men där fanns ju också då PCR. Så att jag gjorde några försök med PCR, men att jag fick inte de resultaten jag ville, så att det hoppar vi över sen.
Ja, och det här med
kan, ja.
Ja, men tillförlitligheten på PCR. Ja.
Ja, den är beroende av hur många cykler man gör, det vill säga hur många gånger man förstärker den.
Mm.
För att man letar då efter en DNA-molekyl. Och det räcker med 15 till 25 nukleotider, alltså bokstäver i DNA-koden, för att identifiera någonting. Och vad man gör är att fixa till en sån här liten kod, liten kodsnutt. Och så tar man och har en ganska hög salthalt och höjer temperaturen. DNA som då är dubbeltrådigt drar isär sig. Det blir två enkla trådar. Och sen tar man och sänker temperaturen. Och då kopplar de ihop sig igen. Som blixtlås ungefär. Och då kommer den här lilla snutten att sätta sig på en lång enkeltrådig DNA-snutt. Och sen sätter man till ett enzym som förlänger enkeltrådigt. Finns det en liten snutt dubbeltrådigt så kan man förlänga den enkeltrådiga delen så att den fyller upp helt och hållet. Så man får då två strängar.
Mm.
Och sen värmer man upp igen. Drar isär dem. Och sen kopplar ihop dem igen och så blir det alltså 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 och så vidare. På 24 så kommer man upp i en halv miljon kopior. Och det är vad Karit Müllers hävdare, han som uppfann och fick Nobelpriset för PCR-testen. Mer ska man inte köra. Sen kommer för mycket falskt positiva. Man hittar artefakter, man hittar fel. Och de förstärks ju precis lika stor utsträckning.
Mm.
Så att, beroende på att säga, är det mer än 24 stycken, då ökar risken. Är det uppe i 35 så är det visst 97% som är falskt positiva enligt vissa studier.
Mm.
Och så kör man mellan 35 och 40 cykler i Sverige och övriga länder. I Sverige bytte vi metod dessutom i början på februari 2021. Och då testar man inte bara PCR-test mot covid-19 utan nu kan man testa mot diverse olika virus i samma rör. Hur de har fixat till det här har jag inte en susning om. Antoni tar reda på det. Men då kan man hitta både RS-virus, influensa, barainfluensa, massa olika stammar, enterovirus, adenovirus som ju också är vad heter det, förkylningsvirus. Och adenovirus är ett DNA-virus till skillnad från andra som RNA-virus. För är det ett RNA-virus då måste man först omvandla RNA till DNA. Och det finns metoder att göra. Det är alltid första steget normalt sett. Och även då RS och diverse olika sjukdomar. Så att hur man hittar det här vet jag inte. Men vad jag har sett på Folkhälsomyndighetens siffror så steg de antalet PCR-positiva under hösten 2020 fram till ungefär årsskiftet. Sen sjönk de. Och de sjönk i samma takt som dödligheten. Steg i samma takt som dödligheten och sjönk i samma takt som dödligheten. Och så ligger då PCR-positivan ligger på 1 till 2 veckor före dödligheten. Och dödlighetskurvorna från våren 2020 och 2021, lägger man dem över varandra så ser de likadana ut. Det är lite brantare 2020 i början. Därför att då fanns ingen skyddsutrustning, det fanns ingenting, det fanns ingen kunskap. Nu stiger det under hösten 2020 så steg det lite långsammare. Men kom upp till samma värde per döda per vecka, cirka 700 per vecka som toppvärde. Och sen sjönk det. Fram till PCR-testerna sjönk fram till mitten på februari. De har sjunkit från 7000 per dag till 3000 per dag. Men dödligheten fortsatte att sjunka trots att PCR-siffrorna ökade till 7000 per dag i april igen. Men de har också ökat antal tester markant. Man har fördubblat antalet tester också. Och då hittar man ju dubbelt så många. Men dödligheten fortsatte att sjunka. Så att då finns det alltså ingen koppling längre mellan PCR-test och dödlighet vad jag kan se. Den försvann då i början på februari 2021. Tidigare har varit ganska så lika. Sen efter mitten på mars så har alltså fortfarande dödligheten sjunkit. Men sen stannar den av och ligger kvar på 20 döda per dag. Eller 120 döda per vecka ungefär. Och ligger så i 3 månader. Sen har PCR-tester, IVA och dödsfallen sjunkit till i princip 0 nu. Senaste 3 veckorna. Har det varit cirka eller mindre än 300 PCR-positiva per vecka istället för 70 000 kring årsskiftet. Och dödsfallen ligger på 0 och det har de gjort också i flera veckor. Och sen gick de ut på radion igår, hörde jag ju, och sa att det börjar komma fler fall. Jaha. Det har ökat 2 dagar. Så att, men de är fortfarande inte uppe över 300 döda per dag. PCR-positiva per dag. Om man tittar på ett 7 dagars genomsnitt för varje dag. Därför att det blir bara taggigt som attan om man tar dag för dag. Lördagar, söndagar, 3 till 7 stycken PCR-positiva test. Mm. Och så var det senaste 2 dagarna omkring 600. Övriga dagar har det legat cirka 200-300. Och så går de ut och säger vi väntar nu en fjärde våg.
Mm.
Och PCR-test, ja, kan tänkas. Men dödligheten har inte ökat. Så vad gör man?
Ja.
Och sen den här deltavarianten är rolig.
Ja.
Det har visats i England att de senaste månaderna har deltavarianten ökat i proportion till övriga. Från 10% för några månader sedan till nu 90% av alla fallen. Problemet bara det att antalet PCR-positiva har ju minskat synnerligen kraftigt de senaste månaderna. Så att även om det är procentuellt sett flera deltavarianter än övriga varianter, så är antalet deltavarianter lägre än det var från tidigare. Så att den verkar alltså vara mindre smittsam än vad de påstår att det skulle vara. Den påstås ju vara 50% mer smittsam än den vanliga varianten. Men det stämmer alltså.
Det låter grinna väffen, Jan.
Så att, vad ska vi göra åt det här då? Det är alltså falsk information. Och sen när Ekot igår gick ut med och sa att det hade ökat antalet PCR-tester. Så jag råkade ringa till dem och påpeka för dem att de senaste, sen 22 juni, så har varit två gånger det har varit över 300 PCR-positiva tester. Per dag, om man använder rullande medelvärde över 7 dagar. För det går inte bara att titta på enskilda värden. Här har vi alltså över 600 dagar där man har mätt PCR-aktivitet. Och så tittar man på de två sista dagarna och säger att det har ökat. Som jag ser, då bryter man nog mot regeringsformens 1:9. Man får inte ljuga.
Ja. Jag tänkte på, vi pratade ju om också vad som händer i Australien och Nya Zeeland. Där, jag tittade faktiskt på ett nyhetsklipp från Australien där de säger att de pratar ju bland annat om sådana som du och jag just nu. Att de som försöker tala om för människor att det faktiskt inte är så farligt att vistas utomhus eller träffa andra. Alltså man säger alltså det här i nationell tv. De kommer från ett annat universum. Och majoriteten av de som går ut har ingen medicinsk erfarenhet eller utbildning. Och här sitter jag med dig som säger precis annorlunda. Eller motsatsen. Ja.
Ja, men vad ska jag göra? Jag måste gå ut med sanningen.
Ja.
Som i alla fall som jag upplever den. Och i och med att jag har ju skrivit vetenskapliga artiklar i mer än 50 år. Och det har, tidigare var det ju inga problem med forskningsfusk. Vilket ju är sedan cirka 20 år tillbaka så finns det mycket forskningsfusk. Titta bara på det här med att du ska äta mindre mängd salt för det sänker blodtrycket. Ja, vad har man gjort? Man har tagit en grupp som fick äta 6 gram salt om dagen. Och en annan grupp som fick äta 3 gram salt om dagen. Och så mäter man blodtrycket efter 4 veckor och finner att det har sjunkit 2 millimeter. Det är alltså inte ungefär någon procent. Och sen drar man slutsatsen att ju mer salt du äter, desto högre blodtryck får du. Men var är den tredje armen där man jämför med den som äter 30 gram salt? För den skulle nämligen ha lägre blodtryck än de andra två grupperna. Vi filtrerar ut ungefär 1-2 kilo salt i primärurinen i njurarna varje dag. Sen plockar vi tillbaka 99% eller mer, men aldrig 100% eller mer. Och så kissar vi ut 10-20 gram salt om dagen. Vad händer med kroppens saltförråd om vi kissar ut 10-20 gram salt om dagen och vi bara får äta 3-6 gram salt om dagen? Vi kommer att få saltbrist ganska fort. Sista skvätten natrium som njurarna plockar upp gör de med hjälp av blodtryckshöjande hormoner. Aldosteron och angiotensin. Så att äter man mindre än 5 gram salt om dagen så är nivåerna av blodtryckshöjande hormoner minst trefaldigt förhöjda. Och så går man till primärvården och så fångar de in dig i sitt blodtryck, högt blodtrycksgarn. Och säger att du ska ställas på blodtryckssänkande mediciner för du har för högt blodtryck. Och så får man mediciner som blockerar natriumåterupptaget i njurarna också. Så då får du ännu större förluster av natrium. Och så sjunker blodtrycket, eller blodnivån av natrium ytterligare. Och normalt sett har vi 141 millimol natrium per liter plasma. Kommer man under 120 så riskerar man att dö på grund av saltbrist. Så att vad gör kroppen då? Jo, den gör vad den kan för att försvara sig. Den tar och minskar blodvolymen och så sjunker då blodtrycket när det heter kvicksilver. Men om man skulle checka 30 gram salt, då behövs inte lika mycket aldosteron och angiotensin. Varför blodtrycket sjunker med klart många flera millimeter kvicksilver. Och sen tittar man, Livsmedelsverket säger att vi ska äta 6-7 gram salt om dagen. Då får vi med garanti högt blodtryck. Men sen tittar man på vad rekommenderar Livsmedelsverket för kost. Den kost de rekommenderar innehåller i genomsnitt 1% salt. 1-2% salt till och med. Och så tittar man, jag som karl ska äta 3200 kalorier om dagen. Ja, energitätheten på Livsmedelsverket mat ligger på ungefär 1 gram per kalori, eller 1 kalori per gram mat. Ja, jag ska äta 32 hekto mat om dag. Då ska jag äta 32 gram salt om dagen. Eller om det är 2% så är det 64 gram salt om dagen. Det är det som gör att vi överlever. Att folk inte följer Livsmedelsverkets råd om att inte salta på maten. Så att jag har träffat på många som har stått på blodtryckssänkande medicin och slutat med den. De har blodtrycksmätare hemma som ser att det händer ingenting. Sen äter mera salt och då sjunker deras blodtryck. Det är ganska spännande. Vet du hur många som står på blodtryckssänkande medicin i Sverige?
Jag skulle kunna tänka mig att det är ganska många.
Ja, säg en siffra.
Kanske 150 000.
2,5 miljoner. Det är alltså var fjärde invånare i Sverige som står på blodtryckssänkande medicin.
Det är ganska mycket.
Ja, det är en bra kassako för läkemedelsbolagen. Och sen så skulle, om man då skulle slippa gå till sin primärvårdsläkare en gång om året, än alla dessa 2,5 miljoner. Primärvårdsläkarna skulle bara bli av med 3 patienter om dagen. Då skulle de hinna ta hand om alla övriga patienter. Men varje distriktläkare skulle slippa alltså minst 3 patienter om dagen.
Men när jag hör dig, och jag har ju pratat med flera än dig och också läst på just det här med Livsmedelsverkets rekommendationer. Mm. Om man följer dem så skulle man ju i princip dö. Ja.
Du dör inte, men
nej,
du får en förtida död. Det är det du gör.
Ja. Det känns inte som att Livsmedelsverkets rekommendationer är till vårt bästa, så kan jag väl säga. Men jag uttrycker mig lite finare.
Jag är benägen att hålla med dig.
Ja, men vi pratar ju om D-vitamin också här en dag. Jag har slutat att vara rädd för salt för länge sedan. Mm. Däremot äter jag inte vitt salt längre, utan jag har försökt äta andra, liksom pratar lite smutsigare salt, som riktigt havssalt. Men vi pratade om D-vitamin och det tyckte jag var så intressant, och sol.
Ja, Livsmedelsverket vet ju precis varför nyfödingar ska äta 400 enheter vitamin D3 om dagen. Därför att 99% av Sveriges befolkning har brist på D-vitamin, inklusive då alla gravida.
Mm.
Och om man inte finger 400 enheter D-vitamin som nyfödig, så skulle majoriteten av barnen drabbas av engelska sjukan eller rakit. Och attans vad mycket jobb ortopederna skulle få.
Mm.
Men sen behåller man den här dosen till alla barn, oavsett storlek. Och jag fick lära mig matte en gång i världen av en klok matematiklärare. Hon började sin lärarbana 1920. Och hon sa alltid, man ska inte tycka, tro eller mena, man ska veta. Och sen lärde hon mig att man måste ju räkna in inte bara siffrorna i ett tal, utan även sorterna. För annars blir det fel. Och så tittar man då 400 enheter dividerat med 3 kilo gånger 75 kilo för en vuxen. Vad blir det? Jag kan inte få det till annat än 10 000 enheter om dagen.
Mm.
Det är alltså en vuxen om 75 kilo ska ha. En vuxen med 150 kilo ska ha dubbelt så mycket. Det är ingen diskussion om saken ens. Om jag skulle rekommendera ett barn, en nyföding, att äta exempelvis paracetamol, smärtstillande, i vuxendos, så skulle barnet dö. Varför rekommenderar man då? Och likaså om man skulle rekommendera antibiotika till en vuxen som då får en spädbarnsdos, då hjälper ju inte det överhuvudtaget. Varför kommer då Livsmedelsverket och rekommenderar att vuxna ska ha en spädbarnsdos av D-vitamin? Och sen tycker jag också det är viktigt att komma ihåg att alla kemlabb och sånt där, klinkemlabb, de har ju gränsen 75 nanomol per liter för D-vitamin som under optimal nivå. Och sen varierar det mellan 125 och 250 som en övre optimal nivå. och över 125 eller 250 räknas som potentiellt giftig nivå. Problemet är att det finns inte många fall beskrivna av giftighet hos D-vitamin oavsett dos.
Mm.
Och så tittar man på ammande kvinnor. Om de har mindre än 125 nanomol per liter, då har de ingen överföring av vitamin D3 från mamma till barnet via bröstmjölk. Och det här vet ju också Livsmedelsverket. Annars kunde man inte ge mammor rådet att ge sitt ammade barn D-vitamin 400 enheter. Så att det här är alltså en fysiologisk undre gräns, 125 nanomol. Sen så tittar man på ett annat ämne, en annat, och det är paratyroidehormon, ett bisköldkörtelhormon. Det är ju involverat bland annat i skelett, hur man fixar till sig skelett så att det blir rätt. Och har man D-vitaminbrist så är PTH-värdet klart förhöjt. Ökar man nivån av D-vitamin i kroppen lite långsamt så sjunker PTH-värdet lite långsamt. Till dess man kommer upp till 125 nanomol per liter. Sen sjunker inte PTH-värdet längre, för det behövs fortfarande för att kontrollera skelettet. Så där har vi en annan undre fysiologisk gräns som sammanfaller med den första.
Mm.
Och sen kan vi titta på boskapsskötare i Afrika. De är mycket ute i solen. De har mellan 125 och 250 nanomol per liter i blodet. Där har du en tredje undre fysiologiska gränsen. Och så kommer labb och säger 75. Som undergräns. Det är alltså brist. Sen säger de dessutom suboptimal nivå mellan 75 och 50. Jag ska inte under 50 någon mål, så säger de först att det är brist. Så att det här är mig vetligen det enda test där man har tre nivåer. Brist, suboptimal och optimal. Alla andra har antingen har man tillräcklig nivå eller också brist. Varför har man tre nivåer här? Jo, för att de flesta ligger mellan 50 och 75. Då kallar man det suboptimal. Det är ungefär 30% av Sveriges befolkning som ligger över 75. Det är mindre än 1% som ligger över 125 nanomol.
Du nämnde ju att i USA så gick man ut, vad sa du, 1931,
ja,
och rekommenderade att spädbarn skulle vistas helt nakna i solen minst en kvart om dagen.
Alltså första veckan skulle de ligga en kvart om dagen helt nakna i solen. Nästa vecka var det två kvartar. Så efter en månad så låg de ute en timme om dag. Och de ska ju rullas runt lite då och då också, så att du inte bara får brännskador på en sida.
Mm.
Och genom att du gör på det här viset så får du aldrig några brännskador. Och då måste man ju betänka, var ligger exempelvis Buffalo och New York? Vilken breddgrad? Jo, 40:e breddgraden. Det är samma breddgrad i Europa som Lissabon, Madrid, Rom, Aten. Det är norra delen av USA.
Mm.
Och i Buffalo har du ungefär samma medeltemperatur vintertid som i Stockholm, minus en grad. Sen i Florida, som ligger lite längre söderut i USA. Jag brukar jämföra längden på Sverige från Buffalo räcker ner till Tampa, Florida. Om man sätter då tvirriksröset upp i Buffalo och smygehuk nere i Tampa, Florida. Att sen Sverige är en femtiondel så brett som USA, det är en annan femma. Det går alltså 50 Sverige på bredden i USA från ostkust till västkust. Men Florida ligger ju på samma breddgrad som någonstans i mellersta södra Sahara. Det tänker vi aldrig. Och sen ger ju solen ganska bra värme även här uppe sommartid. Vi blir bruna och bra, men ska jag uppnå 10 000 enheter D-vitamin om dagen att gå ut med 70% naken hud, så måste jag testa det här om dagen. Jag behöver bara gå ut i 4 timmar om solen skiner. Mellan 15 september och 15 mars så är solen aldrig över horisonten tillräckligt högt för att UVB-strålningen ska komma ner till oss.
Men då tänker, då tänker jag den här otroliga rädslan för sol. Vi får ju väldigt tidigt höra att solen ska vi passa oss för. Och vi ska ha solkräm och framförallt små barn ska gärna ha många lager kläder för att skydda sig mot solen.
Och jag tycker det här stämmer alltså inte riktigt överens. Därför att barnen klarar sig under första året tack vare de här 400 enheterna D-vitamin. Men barn som är ute och leker, de blir aldrig brända. De går och gömmer sig när de inte vill bli mer solbestrålade. Och det här påstås bero på att man har en ökad risk för malignt melanom, hudcancer. Man tittar på Socialstyrelsens statistik. Det är en De har sedan 40 år tillbaka. Och det ökar långsamt från vad jag tror 500 för 40 år sedan till ungefär 2000. Då var de, låg de på 1500 ungefär. Sen helt plötsligt så steg den här kurvan för malignt melanom. Så att nu ligger det över, snart 4000 20 år senare. Så jag har tagit med orådet för att sätta en linjal i den sista punkten, alltså omkring 2018. Och sen rikta in den längs den här kurvan. Så den passerar igenom cirka 2000 värden som ligger där. Ja. Ja. Hur många fall av maligna melanom skulle vi då ha haft 1993? 0. Det är alltså en brant stegring av kurvan. Så att det är någonting som har hänt omkring 2000. 2002 någonstans. Det enda jag kan tänka mig är att vi börjat använda mycket mera solkrämer. Vad innehåller de flesta solkrämerna? Bensenderivat. Bensen vet vi sen urminnes tider att det är cancerframkallande. Det är där man fixar till alkylatbensin, alltså bensenfri bensin till motorsågar och liknande. Och så ska man smaka på det på huden. Bensenderivat. Som ofta är mer cancerframkallande än vad själva bensinet som sådant är.
Så
förväntar man sig att det ska bli färre fall av malignt melanom när man slänger på cancerframkallande medel på kroppen.
Men det är hemskt. men framförallt våra barn, tänker jag. Mina barn har inte haft solskyddskräm. Nu fick vi en fråga här också. Någon som skriver, alltså det kommer massor med frågor här, men en kring D-vitamin. Och då så är frågan, vilken ska jag ta?
Jo, det finns mycket fina studier på det här sedan länge tillbaka. På 70-talet så gjordes i Sverige en studie på 26 karar förstås. Med D2. Och de fick bara 100 000 enhet IE om dagen. Och de fick inga biverkningar. Så att upp till 100 000 kan man ta utan vidare. Sen är det så här också att för att uppnå 125 nanomol per liter måste du äta 125 mikrogram. Ja. Hur omvandlar man mikrogram till enheter i internationella enheter? Jo, man dividerar internationella enheter med 40. Och då finner du att 5000 enheter om dagen är lika med 125 mikrogram ger 125 nanomol. Så att i storleksordningen äter du alltså 1 mikrogram, så höjs eller kommer nivån att hamna 1 mikrogram, en nanomol högre. Så att genom att äta då 125 mikrogram så uppnår man 125 nanomol. Äter du 250 mikrogram så kommer du inte riktigt upp till 250 nanomol, därför att ju mer D-vitamin du äter desto sämre blir upptaget. Kroppen har skyddsfunktioner. Det går nästan inte att överdosera. Då måste man göra det rejält. Så jag skaffar lite D-vitamin från USA med 50 000 IE per kapsel. Och så är det då 100 kapslar. Så det räcker ungefär ett år för mig. Jag behöver äta 1-2 kapslar i veckan.
Precis, för det har jag också hört att man måste inte äta D-vitamin varje dag, eller hur?
Nej, utan det beror på att jag har så pass lång halveringstid, 1-2 månader. Så efter 1-2 månader har alltså D-vitamin sjunkit till hälften av föregående värde. Så efter 4 månader har sjunkit till en fjärdedel. Efter 6 månader har sjunkit till en åttondel. Så att det sjunker. Men det stiger inte heller linjärt, utan det stiger med en begränsning. Och sen så lagras det ju i vår fettvävnad. Och sen säger man då att överviktiga personer måste äta mera. Det håller jag fullkomligt med. Men de har ju lägre nivå, om man äter en viss mängd, då har de ju lägre nivåer av D-vitamin i sin fettvävnad. Det räcker inte till att ge lika många molekyler D3 per cell om man har flera.
Men det här om att man ska rekommendera, en del rekommenderar ju D-vitamin med K2.
Har du en bra tarmflora så behöver man inte bry sig. Därför att våra tarmbakterier gör K2. Och finns inte K2, ja det händer inte så mycket mer än att det är lite trassligare för kroppen att hålla reda på det. Men de flesta har ju en tillräcklig nivå, eller tillräcklig K2-produktion i kroppen själva, så att man behöver inte alltid ha det. Möjligen man ska ta dem och ta mycket stora doser.
Ja.
Sen kan man också säga att den giftiga nivån av D-vitamin i plasma, den ligger på över 750 nanomol per liter. Så vi har en ganska bra säkerhetsmarginal. Så att det stämmer alltså inte det som Livsmedelsverket säger, att kemlabben säger att över 250 är giftigt, utan det är inte giftigt. Du behöver det. Men det blir inte mer än cirka en, om det ligger på 125 nanomol per liter, så blir det ungefär en vitamin D3-molekyl per cell i hela din kropp. Det här är ju ett hormon, så det behövs inte mer. Men det behövs tillräckligt mycket för att kroppen ska fungera som den ska göra.
Ja.
Och dessutom D3 ingår i immunförsvaret. Det är därför som nyfödingar och upp till ett års ålder nästan aldrig har en infektion. Sen när de börjar på dagis, ja, då har nivån sjunkit. Så den kommer under 70 nanomol per liter. Det är klart att de blir infekterade då. Men det finns flera studier som har visat, bland annat även på covid-19 nu, att har du mer än 125 nanomol per liter så drabbas du inte av covid-19. Punkt. Så att det här är alltså ett bra sätt att slippa få covid-19 och slippa de här injektionerna.
Men
de behövs inte.
Nej. Vad tror du själv gör? Varför går inte Livsmedelsverket ut med de här rekommendationerna?
De har jobbat länge på att få ner nivåerna på D-vitamin. Vi har ju nordiska näringsrekommendationer. Där ingår ju Finland. På 50-talet och fram till 1964 så fick nyfödingar bara 5000 IE per dag. Det skulle motsvara 125 000 IE till en vuxen per dag. De hade inga överdoseringar av D3 på den tiden i Finland. Men de hade betydligt lägre frekvens av diabetes typ 1 än vad man har idag. Så att även när det gäller diabetes så har det D-vitamin betydelse. Så att vi behöver inte vara rädda att ta till mycket D-vitamin. Men däremot ska vi vara rädda för att ta för lite. Och tänk den dagen alla i Sverige skulle ta motsvarande minst 125 mikrogram per 75 kilo om dagen. Då skulle vi ju slippa åtminstone 3-4 sjukskrivningsdagar på varenda människa på arbetsplatsen. Försäkringskassan skulle ju jubla om de fick 3 färre dagar per person per år. Det ligger ju på 9 i snitt. Och Försäkringskassan har fått stränga order att minska till under 9. Då skulle de kunna göra det här på ett enkelt sätt. De skulle kunna skicka ut till varenda kotte D-vitamin. Och stå för den kostnaden som inte är speciellt hög om man skaffar grejerna från utrikes.
Men de gör ju inte det.
Nej, men att tänk om de skulle göra det. Då skulle de ju gå med vinst, Försäkringskassan, helt plötsligt. Men det finns alltså D-vitamin som läkare skriver ut 200 000 IE för bara 800 kronor. Och så, vi ska se vad blir det. Det så räknar rätt. Mm. 5 miljoner enheter i en burk kostar ju bara $25. Så att det finns lite prisskillnader på D-vitamin också.
Mm.
Det bara ges ut på nätet.
Ja, det finns många. Men det är ju helt...
Det är många som säljer 50 000 IE per kapsel. Och det tycker jag det är bara att göra.
Det är så tokigt. Ja. Det är så tokigt.
Ja, vi har ju en annan liten kanin hemma. Och tidigare när hustru blev klöst av någon kanin så blev det ju en infektion i huden direkt. Och många gånger så började hon antibiotika i 14 dagar. Varenda gång det här där hände. Sen hon började med D-vitamin så har hon inte haft några som helst problem med sina kaniner.
Mm.
Hon blir inte infekterad.
Mm.
Jag blir inte heller infekterad.
Mm.
Utan det här är alltså en alldeles förträfflig variant.
Mm.
Att äta D-vitamin i tillräcklig mängd. Men det är bara att använda sig av Livsmedelsverkets rekommendation om 400 enheter till nyfödning och sen skala upp den till din egen vikt. Då vet du hur mycket du ska äta varje dag. Det är Livsmedelsverkets rekommendation.
Mm.
Och det är ingen lag att Livsmedelsverket rekommenderar det här med att du ska bara ha 400 enheter från vuxen.
Ja, jag skulle vilja återgå till vad som händer faktiskt just nu och framförallt med de här injektionerna som är på G och det som jag läste om i Uppsala här att 16-åringen själv får välja. Alltså man är inte myndig. Man får inte gå på bolaget. Du kan inte ta körkort. Du får inte rösta. Men du får bestämma detta själv.
Mm. Och jag tycker det är fel. För det första så drabbas inte barn överhuvudtaget av covid-19. Med ungdomar. Och är det under 20 års ålder så är det 9 stycken i Sverige som har dött. Och det är 1,8 miljoner.
Mm.
Och de hade alla underliggande sjukdomar. Under 65 års ålder så är det ungefär 90% och mellan 80-90% av alla dödsfall i Sverige. De som är över 65, det är alltså är det 80-90% av dödsfallen är den åldersgruppen.
Mm.
Och sen så, ju längre ner man kommer, desto mindre dödsfall blir det. Tittar man när det gäller covid-19, när det gäller totala dödligheten, så är den i storleksordningen samma som den varit de senaste 20 åren.
Mm.
Om man räknar per miljon invånare så ligger 2020 på 13:e plats uppifrån. Det är alltså många av åren runt 2000 till 2010 har alltså haft flera dödsfall per 100 000 totalt antal.
Mm.
Och det ligger i storleksordningen då 90 till 100 000 per totala dödsfallen per år. Och sen så hävdar ju Folkhälsomyndigheten att det är ungefär 10 000 som har dött med covid-19. Det finns en underbar studie gjord av 2 chefsläkare i Östergötland första halvåret 2020. som visade att det var 245 personer som dog i Östergötland. 35 av 37 av 235 äldreboenden drabbades. Det innebär 198 av de äldreboendena drabbades inte av något dödsfall överhuvudtaget. Så jag tycker där har alltså personalen gjort ett utomordentligt bra jobb. Sen visade det sig att av de här 245 så var det 15% som inte hade haft covid-19 överhuvudtaget. 70% hade dött av något annat än covid-19 men hade det som bidiagnos. Men det ansågs inte vara beroende att de dött beroende av covid-19. 15% påstås ha dött av covid-19.
Mm.
Sätter vi de här 15% av 10 000, det får jag till 1500 som har dött av covid-19. Övriga 10 000 enligt Folkhälsomyndigheten har alltså inte dött av covid-19. Möjligen med covid-19, men helt annan sak. Och sen tittar vi på Socialstyrelsens dödsstatistik och de räknar med att det skulle vara ungefär 7000 som enligt dödsorsaksintygen som skulle ha dött av covid-19. Men det här beror på att man har olika definitioner. Folkhälsomyndigheten räknar dödsfall som sker inom 30 dagar efter positivt PCR-test som orsakat av det positiva PCR-testet. Oavsett om de dött i trafikolycka eller drunknat eller dött i något annat. Men de räknas i alla fall som dödsfall med covid-19. Socialstyrelsen räknar bara de där det finns covid-19 i diagnosen. Bland de diagnoser som kan ha bidrag. Och sen då i Östergötland gick man igenom alla de här 245 journalerna. Och fann att journalanteckningar stödde att 15% skulle ha dött av covid-19. Resten av något annat.
Men om man nu jämför med den här injektionen där jag faktiskt har varit i samtal med flera stycken som säger själva att de har upplevt att de har fått biverkningar. Var en person låg inne på sjukhus ganska länge och ingen läkare överhuvudtaget nämnde för henne att det kanske skulle kunna vara en biverkning. Hur kommer det sig att det är så diametralt liksom, en sån skillnad på att det du först berättade nu om C19 och sen så kommer det ett alldeles nytt preparat som är nödgodkänt, alltså inte ens godkänt. Och många upplever att de inte mår bra och det tas inte alls på allvar.
För det första så finns det ju en innehållsförteckning enligt Läkemedelsverket. Och där innehåller den, vad är det står? Nästan. Ja, synnerligen små mängder natrium och synnerligen små mängder kalium innehåller 1 millimol per dos. Som gammal biokemist så kan jag ju räkna lite grann då på det här. 1 millimol natrium, det är 23 milligram. 1 millimol natriumklorid, Det är 59, säg 60 gram. Det är enklare. Per 0,3 milliliter. Det blir faktiskt en 20-procentig saltlösning. Sen har du kalium, en millimol, och kalium väger mera. Så att då blir det 27 gram kaliumklorid per deciliter. Det är alltså en 47-procentig saltlösning man sprutar in. Och så säger hon nästan alltså mycket små mängder natrium och kalium. Ja, per dos. Men om man tittar på koncentrationen så är det förskräckligt.
Mm.
Vi har ju 0,8% salt i blodet. Här är alltså 47% salt. Så att det här är ju bara det. Sen innehåller lite fosfolipider. Som i sig inte är speciellt vattenlösliga, men det finns alltså bitar av den. Delar av molekylerna är vattenlösliga och andra är fettlösliga. Så att få ner det här i tillräckligt små mängder, små bitar, nanopartiklar, så måste man behandla det här med ultraljud. Och då blir det små, små partiklar. Sen innehåller det lite kolesterol och lite andra små grejer. Förutom då 30 mikrogram mRNA. Ja. Hur behandlar man det här sen för att få ner de här partiklarna till nanostorlek? Jo, man kör det med ultraljud. Och då blir det ju små partiklar av fettet, fosfolipiderna. Men det blir också en del små partiklar av RNA. Och det kallas ju då för SIRNA, Small Interference RNA. Och Small Interference RNA, det har vi ganska gott om i kroppen. Men de är styrda. Och de styr cellens DNA och RNA-omsättning överhuvudtaget. Det är alltså det är därför de kallas interfering. För att de styr det här. Och nu får vi en massa små SI-partiklar av det här mRNA som vi inte har en susning om vad det är för något. Och mRNA i den här sprutan, den är ju sekretessbelagd. Jag kan inte få reda på, jag har begärt att få ut mRNA-sekvensen och får den inte. Sen kan man dessutom, om man finge den, så kan man ju läsa RNA. Det är ju fyra olika bokstäver i RNA. A, C, G och U. Och de kan ju alltså, och sen för att översätta till en aminosyra, byggstenar för proteiner, så läser ribosomen, den här lilla strukturen som hjälper till att bygga proteinerna med hjälp av mRNA. Den läser tre bokstäver. Det är lika med ett ord. Så läser den en bokstav, två bokstäver, tre bokstäver. Sen läser den en bokstav och så vidare igen. Och så kan du bygga på det här. Men sen kan du även läsa då, om man börjar i rätt ända, ska jag börja där då. A, C, G. Sen kommer då U, A, C, G ytterligare. Men om man läser de här tre, då är det alltså C, G, U. Det är en annan aminosyra. Sen kan du läsa det tredje sättet också, så här. Och det är alltså GUA, det är en tredje aminosyra som bildas. Så samma sekvens kan tolkas på minst tre olika sätt. Så även om man har sekvensen så är det inte säkert att det stämmer. Och likaså om man missar en bokstav någonstans, byter ut en bokstav mot en annan. Ja, men då kan det bli ett helt annat protein med helt annat utseende. Även om det är 4001 bokstäver i ordet, så blir det i alla fall då att en bokstav kan förändra formen på proteinet. Och det blir det ju. Så att, när det, för det första, varför måste det, om det vore patenterat, så skulle det inte behövas sekretessbelägga mRNA.
Mm.
Nu har han alltså fri möjlighet att ändra på det precis hur som helst. Det finns inga begränsningar.
Mm.
Och sen gör Läkemedelsverket inga som helst leveranskontroller. Man kollar inte vad finns det i vaccinet. Stämmer det överens med den specifikation som läkemedelsbolaget har gett?
Ja.
Jag tycker det är förskräckligt. Titta, vad händer om IKEA får en leverans med felaktiga grejer? De gör leveranskontroll. Ja, företag som byggde prylarna, de får tillbaka det och gör om.
Mm.
Så man fick lära sig det militära. Gör om, gör rätt.
Men här gäller det ju någonting så oerhört viktigt. Det är ju liksom vi och våra kroppar. Och
sen har vi ju det här med regeringsformens andra kapitel, sjätte paragrafen. Du får, ingen får spruta in någonting, bryta huden eller slemhinnor eller någonting utan mitt godkännande. Så det finns ingenting som heter alltså tvång av något slag. Om det sen är socialt tvång eller om det är fysiskt tvång eller vilket tvång det än må vara, det struntar jag fullkomligt i, för att RF 2.6 gäller. Punkt. Och där är ju EU-rätten ännu lite starkare.
Men man bryter väl också mot lagen när man inte informerar mig? Jag menar, nu har det ju varit så att folk inte ens får välja vilket, utan folk har kommit och bara, de får ta det de får. Men sen får jag inte ens veta, och jag menar, du med din utbildning och dina tvivel, skulle jag kanske uttrycka, du har ju bett om att få ut ett antal doser för att kunna undersöka. Mm. Och du får inte det. Borde inte alla varningsklockor ringa?
Nej, några till.
Mm.
Inte alla, utan några till dessutom. Alltså.
Ja. Vad hände här nu? Oj, det hände något här konstigt. Vänta. Vänta. Ja, det är fler som önskar ditt ljud. Det är inte så lätt. Jag vet inte om du sätter lite närmare datorn, kanske det låter bättre.
Jag har ju mikrofonen här då.
Okej.
Så att det är den alltså som inte fungerar som jag vill. Nej, så att jag tycker att vi borde stoppa de här vaccinationerna eller injektionerna omedelbart. Och det beror ju på att det finns ju en stor mängd videos på nätet som visar att injektionen skulle innehålla någon form av magnetisk material. Jag har träffat på själv två stycken där kylskåpsmagnet fastnade på injektionsstället men inte på resten. Den andra, där fastnade inte magneten. Jag hade en lite för stark magnet, tror jag. Där. Men däremot så tog vi en sån här liten hänglåsnyckel på ett par centimeters längd. Och så drog jag den bara så att säga på kanten mot huden. Och sen när den nappade så släppte jag. Så sa den bara smack och fastnade. Då finns det någon form av magnetiskt material där i. Och det finns beskrivet sedan 20 år tillbaka olika metoder att tillföra antingen då ferromagnetiskt material, det vill säga järn, med hjälp av så kallade hydrogeler. Här publicerat vetenskapligt sedan alltså 20-talet år tillbaka. Sen har man också och det används kliniskt för att skicka iväg molekyler man vill ha för att hjälpa till att bygga upp lever. Sen så finns det också grafenoxid. Kol finns ju i tre former. Det ena är vanligt amorft kol, det vill säga svart aktivt kol. Det andra är grafit. Det tredje är diamant. Diamant har man klämt ihop alla atomerna som sitter i ett tredimensionellt rutmönster. Klart genomskinliga och så vidare. Grafen, där sitter det ett monoatomärt lager med sex ringar. Det är alltså som ett papper med massa sex ringar på. Och det är genomskinligt när man tittar på det. Och det är det som utgör grafit. Då är det många tjocka lager av det här. Så att då blir det alldeles svart. Och sen när man drar det över ett papper i en annan yta som det fastnar på. Vad händer? Jo, man skrapar av lite grafen. Och det är fortfarande så pass tjocka lager så att då blir det svart. Eller mörkgrå. Men grafen i monolager har mycket speciella egenskaper. Det är synnerligen elektriskt ledande. Det bäst ledande material man har hittat hittills om man har det i ett lager. Lägger man på två lager mot varandra, ja, då försämras ledningsförmågan. Lägger man ännu tjockare så blir det ännu sämre. Men grafit är det vi använder som borstar i generatorer och elmotorer. Det leder ju elektrisk ström i alla fall och gör det bra. Sen har det, är det 10 gånger starkare än stål. Och det kan koppla till sig massa andra molekyler. Det används bland annat för att koppla till proteiner som lösliga proteiner som annars inte skulle vara immunogena, alltså ge upphov till antikroppar. Utan då ger det i kopplingen till grafen så ger det bra utslag på antikroppsproduktionen. Och det går att koppla DNA till det och då går det också att koppla RNA till det. Och det har magnetiska egenskaper. Så det är därför en nyckel, järnnyckel som i sig inte är magnetisk, fastnar på kroppen. Det måste alltså då vara, som jag ser det, det är inte en magnet som sådan utan en magnetisk material, typ grafen.
Men vad har detta ämne i en, ett så kallat vaccin att göra och sen i en människokropp?
Det har det egentligen inte alls. Inte om vi ska titta på det här som vi gör. Sen så finns det ju andra möjligheter också att göra med hjälp av grafen och magnetfält. Och det man kan bygga små nanostrukturer inne i kroppen med hjälp av magnetfält och andra strålningsfält. Och det här är någonting som också har funnits kunskap om i 20-talet år. Men som inte används. Det här vet, har inte jag heller känt till. Trots att jag brukar vara ganska nyfiken av mig och framförallt när det gäller kemi och annat sånt där som jag har specialutbildning. Så jag tycker det här är, så har jag begärt nu att Läkemedelsverket ska upphöra. Eftersom de inte kan redovisa källan till att det innehåller inget magnetiskt material.
Vad är det? Vad är deras motivering?
Förlåt, vad sa du?
Nej, vad är deras motivering till att inte lämna ut vaccin?
Det är då den här sekretessen. Företagssekretessen. Alltså de har tagit del av uppgifter som det är sekretessbelagda. Då kan de använda sig av de kunskaperna, men de får inte distribuera dem på något sätt. Och där står det inskrivet i svensk lag också, så att det är inga problem den biten. Men har man patenterat, då behöver du inte sekretessbelägga, för då är det ju skyddat. Men om man inte vill patentera, då tar man ju dra till med sekretess istället.
Men det här strider ju liksom mot... Om jag som person vill veta vad jag ska få i mig, så har jag väl rätt enligt grundlag och informerat vårdval att veta.
Men då är det bara en sak att göra. Får jag inte veta vad det innehåller, då säger jag bara nej tack.
Mm.
Och det är ingen som kan tvinga mig att ta en spruta av något slag. Mm. Det går inte ens att testa missbrukare om de har droger i sig eller inte. Om det inte polis eller annan begär det. Men ingen får testa någon annan.
Men hur går det här ihop då med det som man faktiskt... jag vill inte ens säga hans namn. En person inom media som lägger ut en massa frågeställningar till svenska folket. Mm. Hur vi ställer oss inför att ha vaccinpass på restauranger...
Det är bara att hävda, det är grundlagsbrott.
Mm.
För då, för det första, så hamnar man i ett register som inte är godkänt.
Mm.
För det andra är det diskriminering. Om jag har ett så kallat vaccinpass, så får jag tillgång till vissa saker. Om jag inte har ett vaccinpass, så får jag inte tillgång till det. Diskriminering, då är det bara att anmäla raka staka till närmaste åklagare.
Mm.
Och till diskrimineringsombudsmannen. Det är ingen diskussion.
Mm.
Och sen glöm aldrig att grundlag går före lag. Mm. Så vilka lagar som vi än stiftar, så är det bara att hävda till, gå tillbaka till grundlagen. Och är det någon som alltså bryter mot lag eller mot grundlag, så är det bara att anmäla vederbörande till åklagare för tjänstefel och trolöshet mot huvudman.
Mm.
Och, glöm inte att dra med då det här med att man kommer upp till synnerligen grovt brott. Att man tar med ämbetsutövning mot enskild ett snäpp upp. Grundlagsbrott ett snäpp upp till. Och EU-rättsbrott ytterligare ett snäpp upp. Så det blir alltid då synnerligen grovt grundlagsbrott. Eller synnerligen grovt brott man än sysslar med.
Då är ju frågan så här, hur anmäler man direkt till en åklagare? Är det någon som frågar?
Ja, det... Alltså, ska man kunna ha någon framgång överhuvudtaget, så tror jag man måste gå dit personligen. Till chefsåklagaren.
Mm.
Annars är det bara att skriva ner en berättelse och tala om vilka lag som det här misstänks för.
Mm.
Man får aldrig skriva någonting annat än att de misstänks för det. Polisen säger ju aldrig annat. Och man är oskyldig tills motsatsen har bevisat i domstol.
Mm.
Så att de är alltså misstänkta för de här brotten.
Mm.
Och ber att åklagaren utreder det här skyndsamt.
Mm.
Och alla våra pensionärer kan göra någon riktigt. De kan aldrig, kan inte skadas ekonomiskt. De har sin pension. Men alla andra kan bli av med sina jobb.
Mm.
Och det är också det, ett hot, utpressning, som också går att anmäla. Och då blir det också grov utpressning och så vidare. Mm. Så att det är, egentligen vad vi ska göra är att använda de legala möjligheter vi har.
Mm.
Enda sättet som jag ser man kan på ett legalt sätt få stopp på den här vansinnet.
Mm. Jag skulle vilja bara höra med dig, för jag tog ju del av en studie som gäller det här med fertiliteten och alltså när du har, för det, nu är det ju fler och fler län eller landsting, kommuner som godkänner den här injektionen från vecka 12 tror jag det var. Så att när du är gravid så kan du ta det här. Och om jag då, den här studien jag fått skicka, jag tror att det är några läkare från Holland, Nederländerna, som har sett en klar ökning på utstötning av foster. Det heter ju olika mellan vecka 12 och 20. Från vecka 20 till 40.
Ja, jag har inte läst den studien själv.
Nej.
Så att jag vet inte. Men rent förståndsmässigt så skulle ju inte jag vilja, om jag vore gravid, injicera någonting i mig. Många, de allra flesta kvinnor slutar ju röka, slutar dricka alkohol.
Mm.
Vad ska man då börja spruta sig med någonting?
Mm.
För risken för fosterskador är ju alltid stor. Mm. Det är ju faktiskt så att vi har 30% av alla spontana aborter sker ju före fjärde månaden.
Mm.
Eller sagt 30% av alla. 30% av alla som blir gravida får en spontan abort under de första 3 månaderna. Det fick jag ju lära mig för många här hans år sedan.
Men vad jag upplever är att tilliten kanske inte hos mig då, men hos en ganska stor del av befolkningen, den är så stor till myndigheter. Så att så fort de släpper på det här med att de får gå och ta den här injektionen, så väljer ändå gravida kvinnor att göra det. Mm.
Jag vet inte vad man kan göra åt det överhuvudtaget. Jag bara säger, om jag skulle utsättas för en sån sak så skulle jag ju inte vilja. För jag skyddar inte mitt barn.
Mm.
Jag skyddar inte ens mig själv, troligtvis.
Mm.
Och att skydda andra människor för att jag ska vaccinera mig, som de säger. Det är precis samma sak som de sa på 30-talet.
Mm.
For the greater good. Då ska några offras. För att de flesta ska få det bättre. Och det som de sa, jaha. Först tog de kommunisterna. Och jag sa ingenting. Sen tog de nästa grupp. Och så småningom tog de judarna. Och jag var jud och jag fick ingen hjälp. Jag hade inte gjort någonting tidigare heller. Man plockar en och en. Det klassiska totalitära samhället.
Mm.
Men sen tycker jag inte, jag tycker alltså inte om att man gör så här att man med hjälp av social kontroll påverkar samhället. Mm. Det är alltså helt fel. Var och en har rätt att tänka själv. Och nu har jag blivit så pass gammal så jag litar inte på så mycket när det gäller myndigheter. För jag har sett alldeles för mycket byråkrater inom myndigheter. Men det finns lyckligtvis en hel del gamla tiders ämbetspersoner kvar. De som ser till att den enskilde får sin rätt och att staten får sin rätt. Och tjänstvillig. Men jag upplever majoriteten bara byråkrater. Och en äkta byråkrata kan inte skilja mellan vad som är en byråkrata och en byråkrater. Mm. Och det enda de gör är att berika sig själva.
Ja, nu har vi haft ett ganska långt samtal. Jag vill ändå skapa lite hopp. Jag menar, mycket av det här är ju ganska tunga saker.
Ja.
Ja. Finns det någonting som du själv känner, alltså förutom att vi faktiskt har det här samtalet och jag menar, du går ut och berikar oss med din kunskap. Det är ju jättestort och verkligen värdefullt. Men finns det någonting som du ser ändå hoppfullt på framtiden med? Ja,
det här är ju då att försöka få oss alla att ställa oss upp och säga nej.
Mm.
Det är mycket lättare att säga ja än att säga nej. Och att man alltid kräver motivering av myndighet. Det är också en rättighet som vi har.
Mm.
Ska alltid finnas en överklagbar motivering. Och vi får väl överbelasta rättsväsendet ett tag. Ja, men det är ju enda sätt vi kan göra.
Mm.
Och sen tänka på att det finns ju något som heter rättegångsbalkens 11 kapitel 4 paragraf. Domareden. Gå in och läs den. Jag tycker den är underbar. Den är ju sedan har rötter sedan 1300-talet och är i princip tämligen oförändrad sedan dess. Då hade man rättsmedvetande. Att sen det står lite ålderdomligt att domare ej får ej saklös saker göra. Eller den som saker har saklös göra. Saklös i det här fallet innebär att den som har den som inte har begått ett brott får inte dömas för brott. Och att den som är den som är skyldig till brott får inte frikännas. Det är lite gammaldags ordvändningar, men de är underbara tycker jag. Och sen att domaren alltid kommer att följa dessa detta. Att alltid döma rätt. Och här jävsdeklarationer har de också med där, så att det, jag tycker det. Gå in och läs rättegångsbalkens 11 kapitel 4 paragrafen. Den gillar jag starkt. Och den vill jag att alla domare, nämndemän och så vidare ska följa. De har jag avlagt. Och då är det bara följare. Annars har de inte mycket heder och ära kvar, som det står.
Men det finns hopp.
Ja.
Mm.
Men vi måste hjälpas åt.
Mm.
Det är som de säger hos Bamse. Ingen kan göra allt, men alla kan göra mycket.
Mm.
Vi kan göra allt tillsammans.
Mm. Ja, men underbart, Björn. Det var ett jättefint avslut.
Mm, tack.
Och tack så mycket för din medverkan. Då avslutar jag här.
Bra. Tack själv att jag fick vara med.
Tack.